Good morning, Alan. I år så vi på dette med kunnskap og hva betydning det har for oss som kristne. Og da prøvde vi også ikke se på det, den her hovedkunnskapen, som vi kanskje ikke kaller for viten. At du vet det grunn med fakta og opplysninger, det er en del av kunnskap. Men hvis du bare vet det grunn med fakta og opplysninger om Gud, så er du ikke så forferdelig langt. Men kunnskap, det er Johannes 17. Vi skal lese det igjen, tror jeg, til å begynne med. Johannes 17, så definerer Jesus hva det evige livet består i vers 3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og da er det evige livet et personligt forhold, der du stadig forstår mer av hva han tenker, hvem han er, hva han føler, og blir preget av det, og lever i det, og lever i et gjensidig forhold der du kan si alt til han, og så etter hvert så kan han si mer og mer til deg, for du er i stand til å forstå mer og mer. Og vi så på hva kilder Gud har gitt oss til den sorten kunnskap, og da er det allerede noe som han har gitt til alle mennesker, nemlig naturen og skaperverket og samvittigheten og historien. Og så har du Bibelen som den store kilden, som hjelper oss til å se resten av livet og resten av skaperverket og alt i Guds lys, da han har delt sine tanker med oss, da vi kan faktisk høre stemmen hans. Og så snakket vi om fellesskapet blant oss kristne, som en kilde til kunnskap av han, at vi deler med hverandre. Og så så vi på all slags frukter som denne kunnskapen gir oss. Tro og tillit, samfunn med Gud, at vi blir myndige og ikke lar oss rive med av hva som helst, at vi blir stående når stormen kommer. Livsutfoldelse, frukt, frihet, renhet, en enorm rikdom, men også selvinsikt. Vi ser hvem vi selv er. Men det er en ting som ikke var så mye inn på i går, og det er erfaringen. For det virker som det fungerer sånn med oss, at vi lærer noe om Gud. Enten så sitter vi på et møte og hører noe, enten så leser vi noe selv, enten så får vi høre noe ifra vi er små. Det ligger liksom prenta inn i oss. Men det er ikke blitt vårt ennå. Vi har ikke helt, det har ikke helt gått opp for oss hva det egentlig betyr. Vi vet det på en måte i teorien. Og så går vi gjennom livet, og så møter vi gjerne oss selv i døret. Nå møter seg selv i veggen også. Så Ingebrigt Sten Jensen, han sier det, at han møter seg selv i veggen. Og det er kanskje det han gjør. Han møter seg selv i veggen også av og til. Og så begynner ting å bli vanskelige. Ting begynner å være som klare før, begynner å bli uklare. Det klare synet som han hadde liksom på topp, fjelltoppen, det, når du er nede i dalen, så ser du ikke det lenger skikkelig. Altså. Er det ting i Bibelen som vi leser, som er vanskelig å forstå, vanskelig å akseptere, gjerne, både følelsesmessig og intellektuelt, på seg, hovedmessig, så er det vanskelig å altså. Kan Gud være så? Er det sant? Og så opplever vi også gjerne ting i livene våre. Vonde ting. Vanskelige ting. Så river og sliter i oss, og så begynner ting å bli uklare. Og så begynner den kunnskapen som du trodde du hadde, den er liksom ikke så voldsomt nyttig for deg lenger, virker det som. Hva da? Hva når du ikke skjønner noen ting? Hva når det du trodde du visste om Gud virker helt uforståelig? Og det er et eksempel på, framfor alle eksempler, tror jeg, i Jobbs bok. Jeg skal ikke lese hele Jobbs bok. Jeg skal bare skissere det litt opp. Det er jo for at jeg ikke kan legge ut hele Jobbs bok, men og på grunn av tide. Det er så interessant med Jobbs bok, dette med å få vite noe med så Jobb aldri får vite. I alle fall ikke så leser vi ikke om at han får vite det noen gang. Vi leser med en samtale som foregår imellom Gud og Satan i den himmelske verden, som Jobb aldri får høre. Jobb vet ikke hva som har skjedd. Vi får høre om denne samtalen, og så forstår vi hva som skjer. Satan får lov og så gå inn i Jobb sitt liv og begynne å øyelegge. Det vet Jobb ingenting om. Det er kunnskap som han ikke har. Det er noe som er skjult for han av det som Gud vil, og som har skjedd i den usynlige verden. Det er skjult for han. Så for han så oppleves det bare så plutselig. Han lever i fri og fordragelighet med Gud og mennesker, og så plutselig så smedler det bare. Uten grunn. Synlatende. Han ser ingenting som kan forklare dette her. Og så takler han det var så bra i begynnelsen. Helt til vennene hans kommer på besøk, virker det som. Det er da det skjer seg, når de prøver å begynne å hjelpe han. Og vennene hans, de har i grunn med kunnskap. Det er helt merkelig hvor mye kunnskap de egentlig har, både Jobb og vennene hans. For de sier det at Jobbs bok er en av de eldste bøkene, eller den eldste av boken i Bibelen. De Jobb må ha levd rundt Abraham sin tid, litt etterpå, kanskje. Jeg vet ikke helt begrunnelsen for det. Noe er navnene på dette her, Elifras for Teman og sånt. Teman var vel en av sønnene til Esau og litt forskjellige sånne ting. Så tenker jeg at det er en gammel bok. Det er sikkert også språklige årsaker til det. Men det er gammelt. Det er en tid da de ikke hadde Bibel som kilde til kunnskap om Gud. Så hvor visste de alt dette her ifra? Det kan du lure på. Men de visste enormt mye. Men Jonathan leste jo noe om det ifra Jobbs bok tidligere i dag. Noe som Elifas sier. Og det som de sier, det er ikke så lett å finne de store feile i alt de sier. Men Jobb ble mer og mer fortvilet. For det som de sier, det er at på grunn av det vi vet, og på grunn av det vi har sett, og på grunn av den erfaringen vi sitter med, så er det helt klart Jobb. Det er noe gale i livet ditt. Det er noe du må ha gjort. Du har gjort et eller annet som har ført til denne situasjonen som du er havnet i. Denne forferdelige situasjonen. Så nå må du bare omvende deg, Jobb, så skal det bli godt igjen. Og så ser Jobb på seg selv, og så er han ærlig med seg selv, og så sier han at men jeg ser ikke noe. Og det har vi som leser Jobbs bok, vi har Guds vitnesbyrd om at det var ikke noe i Jobb sitt liv som var årsaken til dette. Og han så ikke noe, og så forstår han mindre og mindre. Og roper til Gud i fortvilelse, og bruker sterke ord, voldsomt sterke ord. Så du lurer på hvordan i hele verden kan et menneske våge å snakke altså til Gud og om Gud. Men midt inne i denne situasjonen, der han ikke forstår noen ting av hva Gud gjør, hva Gud vil, og hva er meningen med dette. Midt inne i dette så sier han i kapittel 19 og vers 25, Men jeg vet at min gjenløser lever. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, ham som jeg skal skue, meg til gode. Han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed, mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Midt inne i en situasjon der han ikke forstår noen ting, så er det noe som ligger i bånd, så det ligger så djupt festet i han, at det kan ikke slettes ut av en sånn situasjon. Jeg vet likevel, på tross av at jeg ikke skjønner noen verdens ting, så vet jeg noe, at min gjenløser lever. Og så fortsetter prøvelsen. Prøvelsen består stort sett etter hvert i disse vennene hans sier til han. Det er den største prøvelsen. For de bruker sin kunnskap, som de tror er fullstendige. De tror de har fullstendige kunnskap, de, om Gud. De har forstått det, de har grepet det. De har taket på dette her. Og så bruker de det, og så trekker de konklusjoner som de ikke har rett til å trekke. For de har ikke fått med seg alt. De vet ikke alt. Og det er noe som vi kan lære, at vi må være forsiktige. Vi så tror at vi vet alt, og at vi har forstått alt. For det kan være en stor prøvelse for de som er rundt oss. Når vi kommer med lettvinte løsninger og lettvinte svar, vi har det godt, og så er det noen som har det vondt, og så kommer vi med lettvinte svar til dem. Det er noe i mening med det. For eksempel. Det er ikke sikkert du ser noe mening i det. Jobb så ikke noe mening i det. Men hva ble resultatet for Jobb? Han fikk aldri vite hva som hadde hendt. Han fikk aldri svar på de spørsmålene som han sa til meg. Det sier, hvorfor skjer dette her? Hva er årsaken til dette her? Men så fikk han et møte med Gud. Da kom en venn til ham, som begynte å snakke til han. Og så plutselig så går det over ifra han vennen så snakker til han, til at det er Gud selv så snakker til Jobb. Tenk om at vi kunne fått gjøre det med hverandre. At vi kan komme med Guds ord til hverandre, så plutselig ser det ikke vår stemme lenger, men det er Guds stemme som blir hørt. Og så får Jobb et møte med Gud, med Guds storhet, med Guds allmakt, med Guds visdom, sier at Jobb blir forferdelig liten i seg selv. Og sier at det kinner jeg. Og så sier han i kapittel 2 og 40 vers 2: jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Og det hadde de jo gjort, de som hadde snakket med han. Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var for underlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør, nå vil jeg tale. Hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det ryktemeldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støvask. Hva ble resultatet for Jobb? Han kjente Gud på en helt annen måte enn han hadde gjort før. For han hadde vært ute med Gud en mørke vinternatt. Han hadde vært i lag med Gud, selv om det så ut som Gud hadde forlatt det. Og så hadde han fått et møte med Gud, midt i vanskeligheten. Med det som reiv og sleit i han. Og så kjente han på en helt annen måte enn han gjorde før. Och det kan bli resultatet för mig i dig. När det som jag tror på och som är på måte bara teoretiska kunskap uppe i hovene våra, när det blir sett på pröve och det blir vanskeligt och uklart och vondt, så kommer det en dag det resultatet är att det blir ännu starkare. Och det blir vårt på en helt annan måte än det var för. Och det märkliga är att Gud säger till vännen hans i vers 7. Han säger till Elifas: min vrede är upptänt mot mig och mot dina två vänner, för de har inte talat rätt om mig som min tjänare Jobb. De har inte snackat rätt om mig, dock. Vad fel är de sa om mig? Jag var det? Var det fel det de sa? Det var egentligen inte fel. Det var bara konklusionen deras som var fel. Användelsen var fel. De brukte det de visste. Fel om Gud. Och därmed så sa de nog fel. Likaväl. Men Jobb, som också har mycket löje, han snackade likaväl rätt om Gud. För han trodde på Guds rättfärdighet likaväl. Han säger att det kan inte vara som du säger. Det kan inte stämma detta. Det är inte sånt. Jag förstår ingenting. Jag förstår inte detta. Men det kan inte vara sånt. För det var noga i han som gjorde att nej, det är inte sånt jag känner Gud. Jag förstår han inte, men det är inte sånt jag känner han. Och den här så känner inte jag det Gud. Det ser du också. Inte Abraham och Moses. Så känner inte jag det Gud. Det kan inte göra så åt du. Och det går ju under dig vanskeligheten. Enten det är med i förhåll till Bibel eller i förhåll till erfaringen. Det är inte gott för oss. För det är ett resultat av det, nämligen att troen vår blir styrka. Och det är när det gäller sådana lidelser och vanskliga ting som kommer in i livet vårt. Och för så vidt också god ting som kommer in i livet vårt, så är det något som är helt fantastiskt som alla kan utnatt. Det står i Romarbrev 8, vers 28. För vi vet att alla ting samverkar till gode för dem som älskar Gud, dem som efter hans råd är kallt. Vi vet att alla ting samverkar till gode för dem som älskar Gud. Hur ser världen är det? Sant att alla ting virkar i samman till gode för oss älskar Gud. Jag har aldrig sagt att det är lättvint lösning. Och så säger ett lättvint svar och säger att det är en mening med det. Jag tror vi ska vara våldsamt försiktiga med att säga till folk så har det vondt att det är Gud som har gjort detta. Det är Gud som har sänt det. Det är Gud som står som den ansvarige för det. Säg att en man dricker sig fulla. Och så kör han i fyllo. Och så är det en liten unge som går i vägkanten. Och så klarar han inte svingen. Han som kör. Och kör ner och dräper den ungen. Ska man säga till föräldrarna att det var Gud som sände detta här. Det var Gud som ville detta här. Och det är nog en mening med det. Gud ville inte att han man skulle dricka sig fulla. Gud ville inte att han skulle köra i fulla. Eller menar man det? Men Gud har skapat en världen som är sånt att det vi gör, det får konsekvenser. Och ett valg det du tar, det kan få konsekvenser och evighets betydning för generationer. En man som är alkoholiker kan ha en unge som växer upp i det ett sorts miljö som kommer ut på skråplanet, ända upp som mordar. Plötsligt så har du som en konsekvens av faren sin synd. Och så har Gud sett världen i samman. För att man har en vilje så får lov och ha konsekvenser. Och vi gör vonde ting och de har konsekvenser. Och vi lever också i en världen där människorna har valgt en furste som inte är Gud. När vi valgte den rödgröna regeringen, så i begynnelsen så skulle ju det i allt på den förra regeringen, för det allt gick galet, det var pågängaren deras, men det kan de ju inte nå längre. Men det är ingen som går runt nå och så skulle det som måtte gå galet i landet vårt på Erna Solberg, för det är ju huset som sitter med makten, det är de som sitter med makten som måste ansvara. Med människor med valgte på en måte att denna världens första skulle vara djävulen. Han kan inte göra något med naturkatastrofer. Han är inte intresserad i det heller, men han kan inte göra så mycket med det. Vi lever i en världen där det där sker farligt mycket vondt, det är förfarligt skevt fördelt. Jag hörde ett för en del år sedan, så hörde jag ett sånt korrespondentbrev av Hans-Wilhelm Seinfeld. Han var i Afghanistan, akkurat riktigt inte invasionen i Afghanistan. Och så tänkte han över detta land här och det historiet i det landet och hur mycket vondt så hade skett i det landet. Så stod han i Nord-Afghanistan för Taliban och så såg upp på stjärnehimmelen. Och så tänkte han att det finns, där är en Gud. Hur ska det då ha sig att ett sådant land så det är i hundrevis av år bara för vondt och eländighet och den ena katastrofen inte den andra? Det var det tankarna han tänkte. Och det tankarna kan med och tänka av det. Men vi vet nog. Vi vet att en dag så ska det bli ett regeringsskifte här i världen. Det är en annan som ska komma på tronen. Jesus Kristus, människosönnen, ska komma ifrån himlen och ska regera. Så vet man hur det kommer att bli när han får lov att bestämma här i världen. Då blir det inte naturkatastrofer. Då blir det inte sjukdom. Då blir det inte nöd. Då blir det inte eländighet. Då får inte synd lov att ödelägga. Och det visste han när han var här nere. För i hans omgivelser, där var det gott. Han helbredade all sjukdom i sina omgivelser. Han visste hur det blir den dagen han får regera. Men nu lever vi i en världen där det rammar, där sjukdom rammar, där olyckor rammar, till synlatande tillfälligt. Till synlatande tillfälligt. Och det rammar troende och icke-troende till synlatande likt. Och så blir det många spörsmål, många vanskliga ting. Men det som står här i Romarbrevet 8, det är att Gud klarar och så tar alla dessa här till synlatande tillfälliga tingene som sker i natur och omgivelser och kroppen vår och vad det måtte vara. Alla de vonda valgene och de goda valgene som vi gör, som andra folk gör, som har konsekvenser för oss, som är gjort genom med fullständigt vonda hänsikter. Och så tar han dig och så flättar han dig samman och så vrir han det och så brukar han det som sina verktyg. till att göra gott i mitt liv. Och det kan man säga, tror jag, till dig som har det bort. Att det är det som sker. Det är inte säkert att det var Gud som ville att det skulle ske. Men Gud kan ta det. Och så kan hans kärlighet ge oss mer än det vi tappade, så det står i en sak. Det fick jobb. Genom den Guds vilja. Och det ser man i historien. När man läser Bibeln så ser man det i historien. Att Gud brukar vonda ting till att göra gott. Josef, han hade några bröder som bara hade vondt i sinne. De hade inte en god tanke med att göra det som de gjorde med han. Men Gud brukte det till att frälsa dig. Så det matchar dig. Och Josef säger det. Säger det är god grejer, detta. För Gud brukte detta här. Det är gott. I Isaiah så läser man om en nation som får i uppdrag att vara Guds straffverktyg över Israel. Det ger det av pure vondskap. Gud vill straffa Israel, föra Israel in på den vägen han vill ha dem på. Så brukar han någon till sin pure vondskap till att slå dem med. Efterpå så straffar han den nationen för det de hade gjort. För de gjorde det inte för att göra Gud en tjänste. De gjorde det av pure vondskap. Och så går det vidare. Och så går det genom Bibeln. Och så ser man det klarast och tydligast av alla platser. Ser man det med korset. Och Magnus har allerede läst hur Peter säger detta här i Apostelgärningarna 3. Jag ska bara läsa det igen. Apostelgärningarna 3, vers 13. Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har härliggjort sin tjänare Jesus, han som dere förrådde. Varför gjorde de det? För de likte han inte. De ville inte ha något med han att göra. Han passade inte in i deras världensbilde, deras system, deras tanke. Han som dere förrådde och förnektet för Pilatus, då han dömte att han skulle löslåtas. Men dere förnektet den helige och rättfärdige och bad om att en morder måtte bli gitter. Det är pure vondskap, synd. Men livets hövding dräpte dere. Han som Gud uppvakte från de döda. Och så säger han i vers 17, eller vers 18. Men Gud uppfyllte på denna måten det som han förut förkynte vid alla profeternas mun, att hans messias skulle lida. I kapitel 4 så står det vers 24. Där de hörte detta löftet i samstämme i sin röst till Gud och sa: Herre, du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt som är i dem. Du har talat vid den helige ond, vid den tjänar Davids mun och sagt: Varför fnyste hedningarna? Och varför grunnet folkene på det som fåfängt är? Jordens konger steg fram, hövdingarna slog sig samman mot herren och mot hans salvade. Ja, i sannhet i denna by samlat i sig mot din helige tjänare Jesus, som du salvet, både Herodes och Pontius Pilatus, samman med hedningarna och Israels folk. För att göra det som din hånd och ditt råd förut hade beslutet skulle ske. Och det de bestämt sig för, att nu ska vi göra Guds vilja. Nu ska vi samlas och så ska vi ta ett krafttak. Idag ska vi göra Guds vilja, sörja för att profetierna blir uppfyllt. Och det var det de gjorde. Alla ting virkar i samen till gode för oss älskar Gud, till vår frälse. Apostelgärningarna 13 står där det samma. Vers 26. Brødre, barn av Abrahams ett och de bland er som fryktar Gud, det var till oss ord om denne frälsen blev sendt. För de som bor i Jerusalem och deras rådsherr kände ham icke, och där de dömte ham uppfyllte de profeternas ord som det upplöst var eneste sabbat. Vers 29. Där de hade fullbördet allt det som är skrevet om ham, tog de ham ned av treet och la mig i en grav. Utan att veta det, utan att vilja det, så uppfyllde de Guds vilje och Guds profetier. Det ger Gud också i vårt liv. Han tvingar alla ting till att virka i samen, det är gode för oss. Och ett av de största resultaten, det är att vi känner han som en konsekvens av det. Mitt uppe i vanskeligheten så skönar vi mycket mindre än vi skönt i förhör. Och med i gott sällskap, det är bara att läsa salmernas bok, så läser de folk som ropar till Gud. De förstår inte vad han gör. De förstår han inte. Så säger de det till han. Och säger, hur länge, herre? Hur länge vill du se på detta grejen? Grip in, herre. När David, profeten David, som var profet, skrev salmen 22, som är av de starkaste profetiska salmen om Jesus. Jag är inte säker på att han tänkte på Jesus när han skrev det. Han upplevde en förfärlig situation. Han upplevde det som om Gud skulle ha förlatt han. Och han förstod inte meningen med det. Med sig ett ittertid, och så ser vi som resultat av den prövelsen han måtte gå igenom, så ser vi ett av de starkaste profetiska utsagnarna om Messias som skulle komma. Och så sätter David med en erfaring som han delar med Messias i all evighet. En fälles erfaring och fälles förståelse, för det är dessa resultat. När vi går igenom vanskeligheter, så upplever vi ting som det ena som har varit igenom för oss, som känner till det hos det och Lia, som känner till det mycket bättre än oss. Och så blir vi kända med det, och så delar vi det med han. Och det är det Paulus skriver i Filipperbrevet. Har säkert sagt detta för, men Paulus sitt livsmotto säger han egentligt som kristen, säger han egentligt som de första orden han säger när han möter den uppståndne: vem är du, herre? Hela livet han går ut på att få svar på det spörsmålet, och det är det han säger här, vers 8 i Filipperbrevet 3. Jag är akter i sannhet allt för tap för de kunskapen om Kristus Jesus. Det att känna han, min herre, är så mycket mer värd. För hans skull har jag tappat allt. Jag akter det för skrap för att jag kan vinna Kristus och bli funnet i ham, inte med min egen rättfärdighet, den som är av loven, men med den jag får vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen, så jag kan få känna ham och kraften av hans uppståndelse och samfunna med hans lidelser, i det jag blir gjort lik med ham i hans död, om jag bara kunde nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte så att jag allerede har nått detta eller allerede är fullkommen, men jag jagar efter det för att kunna gripa det, för det jag själv är grepet av Kristus Jesus. Känner han och kraften av hans uppståndelse och samfunnet med hans lidelser, i det jag blir gjort lik med han i hans död. Jesus sin väg, den gick igenom lidelser till härlighet, via korset till uppståndelsen. Och det som Paulus vill uppleva, han har lust att få insikt i detta, inte i intellektuella insikt i det först och främst, men erfaringsinsikt i det. Vi upplever nog av det samma som Jesus upplevde i hans död, för hon går för att uppleva nog av det som Jesus upplevde i hans uppståndelse och upphöjelse. Och det ser du, hvis du läser apostelgärningarna, så ser du det i Paulus sitt liv. Hur han gick den samma vägen som Jesus gick. Men så var på Sygna i sommar, men fick en lång lista med punkter där Paulus sitt liv lignar på Jesus sitt liv. Han fick lov att frivilligt gå en väg som han visste kom till att kosta han, för han ville fullända sitt löp, akkurat som Jesus gjorde. Det kan man ju uppleva, och bli känt med han på den måten. Och så är det ett resultat av det till slut. Och det är i första Petrus brev. Kapitel 1 och vers 6. Därför jublar dere av glädje, selv om dere nå en liten stund, och så skall være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette sker för att deres prøvede tro, som är langt mer kostbar än det förgängliga guld, som jo lutres ved ild, skall finnas till lov och pris och ære ved Jesu Kristi uppenbarelse. När truet vår blir sett på prøve, så är det vondt, och det är vanskeligt. Och det kostar, för det är ill, står det här. Men David Gooding fortalte en gång att när guldsmeder ska smälta ut slagget ifrån guld, så det som sker då när det blir smälta, det är att det flyter nog upp. Så det som ligger på överflaten, det är slagg och grums. Och så är det i vår erfaring och i livet vårt. Når truvor blir sett på prøve, da kommer mye groms fram, og mye ting som er vondt og ikke er fint. For det er det som er synligt. Men så tar guldsmeden en liten skjei, og så tar han vekk det som ligger på overflaten, og så under så er det rent guld. Og i kapitel 4 så sier han det i vers 12: mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Og det er disse resultatet, det er herlighet, det er kjennskap, det er å leve i en evighet i samme hand, og ha gjort noen erfaringer, blitt sett på prøve, og stått prøven, ikke i egen kraft, men på grund av att han holdt oss oppe ved tro. Och så resultatet evig herlighet. Far, jag tackar dig för att vi kan få veta detta om dig och stola på dig, själv om jag inte förstår allt, och själv om jag aldrig får svar här på en del spörsmål, själv om det är ting som ligger och gnäger på oss, så har du visat så mycket av dig själv, och du vill visa stadig mer, så att den är tilliten bara blir starkare. Ge oss det, att det truet vår blir styrka, att det kännskapen vår till dig och till din son blir stadig större, och att det flyter ut av livet vårt och kan vara till styrka och tröst och glädje för andra, men först och främst för dig, att du kan se något av det du vill uppnå bli verklighet i livet våra. Vi ber för dig som har det ont och vanskeligt redan akkurat nu, att du ska vara närmare dig, vi ska få känna den närheten och den tryggheten mitt uppe i vanskeligheten. Amen.